Ja, det är svårt att inte vara glad en sån här dag när det är så fint väder ute. Vi satt ute och fikade första gången i år. Här ute, igår. På den där lilla fina altanen som är precis utanför dörren. Där. Jättehärligt. Och vad roligt att se er allihopa. Det känns någonstans som att vi upplever en förändring i atmosfären runt omkring och på våra möten. Och jag tror det är bönen som har berett mark för detta. Och jag tror att vi går mot bättre och bättre tider i många avseenden. Nu ska vi läsa två stycken bibeltexter som handlar om ungefär samma sak. Och först går vi till första Korinterbrevet kapitel 9. Och läser vers 23 till 27. Och sen ska vi också gå till andra Timoteusbrevet. Vi kommer strax dit. Paulus skriver i första Korinterbrevet 9 från vers 23 till 27. Allt gör jag för evangeliets skull, för att jag själv ska få del av det. Vet ni inte att av alla löparna som springer på en tävlingsbana är det bara en som får priset? Spring så att ni vinner det. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Det för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Istället slår jag min kropp och tvingar den till lydnad för att jag inte själv på något sätt ska komma till korta vid provet. När jag predikar för andra. Och många år senare, det här skriver Paulus på 50-talet. Och sen är vi kanske inne på 60-talet efter Kristus. När Paulus vet att han snart ska lida martyrdöden, så skriver han så här. Själv offras jag redan som ett dryckoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat loppet. Jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den skall Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Amen. Vi stillar oss en stund inför Gud. Kära himmelske Fader, tack för ditt ord som är levande verksamt. Tack Herre för din kraft som du vill utgjuta mitt ibland oss. Tack Herre för vad du gör i vår gemenskap. Och vi vill också tacka dig Herre för allt vad du ger oss Herre. Av fint väder, av mat och kläder och en säng att sova i. Herre, vi är oändligt tacksamma till din stora nåd. Vi ber att du hjälper oss nu att förstå ditt ord och att förstå och sedan följa det och lyda det. Och jag tackar dig för de välsignelser som ska komma av detta. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Ni har kanske märkt, liksom jag, att vår tid är väldigt prestationsinriktad. Det kanske gäller framförallt egentligen vårt stora sportintresse som vi har i samhället. Och det som är märkligt med det här med sporten, det är att många kan engagera sig i det och veta väldigt mycket hur man ska göra saker och ting. Men de rör aldrig ett finger själv. Jag brukar tänka på det, att det är de slöaste människorna som har mest åsikter om sport. Hur kunde domaren döma så? Eller varför såg han inte den möjligheten? Eller så? Ni känner igen det här. Va? Det är väldigt lätt att sitta i tv-soffan och tycka en massa saker om hur bollen skulle ha rullat. Eller pucken. Eller hur det var nu. Va? Men det här med intresse för sport, det är ingenting nytt. Det var så på Paulus tid också. Man var väldigt intresserad i samhället av sport. Och det var kanske inte samma typ av idrotter som vi intresserar oss för. Fotboll var väl inte uppfunnet, ishockey fanns inte heller. Men friidrotten, den utövade man med en väldig frenesi. Och det var ju en stor sak när de olympiska spelen gick av. Och idag, liksom då, hyllade man de framgångsrika idrottsmännen som hjältar. Ja, nästan som gudomliga. Det var nästan så det var. Så ingenting är nytt under solen. Intresse för sport och idrott har alltid funnits. Paulus använder i de här texterna den antika idrotten som illustrationer för att förklara en del saker när det gäller det kristna livet. Och nu ska jag säga någonting som jag kanske skulle bli motsagd i tidningarna om jag sa offentligt. Men jag säger det offentligt i alla fall då. Det är nämligen det att en del försöker använda de här texterna om idrott i Bibeln för att argumentera för att kristna ska engagera sig i idrottsföreningar och hellre gå på fotboll än på gudstjänsterna. Men det är inte det Paulus är ute efter. Han använder det här som en bild. En bild för att belysa en viktigare andlig sanning. Om det var så att alla bilder i Bibeln betydde att vi sen ska följa dem till punkt och pricka, då måste vi alla bli jordbrukare. Varför då? Jo, därför att den bild som används mest och som Jesus använder mest i sina liknelser, det handlar om jordbruket. Hur man ska så och skörda och så vidare. Och är det så att det där betyder att det inte i första hand handlar om att illustrera, då måste vi också säga upp oss allihopa och så måste vi ut och jobba med jorden. För att annars har vi inte följt vad Bibeln säger. Men så är det naturligtvis inte. Och till skillnad från jordbruket så är det nog så i vår tid att idrotten lätt blir ett substitut för Guds rike. Människor, det är nästan, skulle jag vilja säga, det är det sekulära samhällets religion. Fotboll, idrottmän och andra saker. Istället för att samla och tillbe Gud som har gett oss allting, så samlat man på stora arenor och så hyllar man människor. En form av avgudadyrkan faktiskt. Det är så. Så det måste vi undvika. Men Paulus använder den här bilden för att förklara någonting. När jag gick på bibelskolan för många år sedan så hade jag en lärare som hette Björn Eriksson. Det roliga med honom var att han ställde fler frågor än han gav svar många gånger. Ställde man en fråga så fick man en fråga tillbaka. Det var inte alltid lätt att greppa honom. Men han sa en sak ganska ofta som var ganska roligt men jag tyckte det var bra. Nämligen det här. Bilder får man inte pressa. Däremot byxor och blommor får man pressa. Men inte bilder. Och då menar han att när Bibeln använder en bild så är det för att illustrera någonting. Men vi kan inte pressa den för långt. Men å andra sidan, Paulus använder den här bilden av idrottaren som springer på banan för att lära oss någonting. Och vad är det då han är ute efter? Med rubrik idag som ni ser här, löp loppet för att vinna det. Detta är vad Paulus säger oss. Vi ska springa så att vi vinner. Vad betyder det här? Och då vill jag använda, jag vill gå in i den här bilden. För det kristna livet kan vi faktiskt illustrera som en löptävling. Jag vet inte hur många här som har varit ute och sprungit i skogen någon gång. Och känt på hur det är när man kommer igång. Så kommer man in i andra andningen. Man ska upp för vissa höjder och sen ner för branter. Man får ont på olika ställen. Man blir törstig och vad det är. Jag tror det finns många saker som är ganska lika. Och det är precis som en springtävling att bli en kristen. Det måste börja någonstans. Startskottet går. Och vad är det då i kristna livet? Jo, det är att vi tar emot Jesus, vår frälsare. Blir kristna, tror på honom, bekänner vår synd, blir födda på nytt. Det är en startsignal till någonting som kommer sen. Det är någonting ungefär som att du jämför vacciner och vitaminer. Ett vaccin tar du en gång, sen behöver du inte bry dig om det. Så är inte det kristna livet. Det handlar mer om att varje dag äta vitaminer. Någonting som påbörjas och sen fortsätter det. Startsignalen, det är att vi får uppleva en personlig tro på Jesus Kristus. Och du min vän som är här och inte har tagit emot Jesus i ditt hjärta, gör det. Och kom då ihåg, det är bara början. Det är inte någonting du bara bockar av. Ja men nu har jag det där klart. Utan då börjar det egentligen. Och då kommer det fortsätta. Löpartävlingarna har alltid också ett mål, eller hur? Man ska från punkt A till punkt B. Och det är precis så med vår tro på Gud också. Den för oss in i någonting som har ett mål. Och då säger de här texterna, det finns en segerkrans i himlen. Det finns ett mål, ett pris att vinna, en pokal att erövra. Vi ska från punkt A till punkt B, för där borta väntar ett pris. Precis som det var på den här tiden, när man sprang och så kom man först in i mål. Och det är så nu också egentligen. Och då är loppet slut och vilan infinner sig. Längs vägen finns det också olika etapper. Det kanske man inte tänker på när man tänker på en löptävling på en friidrottsbana. Men det är lättare att förstå när man tänker lite terränglöpning. Är det någon här som var ute och sprungit i skogen någon gång? Räck upp en hand får jag se. Ja, det är inte så dumt. Och då kommer ni förstå vad jag pratar om här. Vi möter olika delar av det kristna livet också. Det är precis som en löpartävling egentligen. När man ska upp för vissa höjder, då tar man i lite extra för att besegra dem. När det går ut för, då går det nästan, inte ut för i negativ bemärkelse, men att när det sluttar ut för, då går det nästan av sig själv. Och det är så också för oss när vi tror på Gud. Ibland är det tufft. Det går upp för. Men om man väl har besegrat den där branten, va, då är det som att ungefär som, det är en ganska bra bild egentligen, den här löprundan som finns här ute. Grusvägen som går längs järnvägen och så upp på höjden och så kommer du in i skogen. Det är jättejobbig backe där, va? Men när man väl kommer upp där, då öppnar sig landskapet och så ser man stigen framför sig. Om man tittar ut så får man uppleva den här fantastiska, underbara Kiladalen. Och så är det med livet med Gud också. Ibland får vi ta i extra för att ta oss upp på de där branta motluten. Men när vi väl har kommit upp, då är det härligt. Då kan det gå ut för sen. Och då får man liksom hjälp av bara farten. Och de här olika etapperna kan vara olika saker. Vi låter döpa oss. Detta är en etapp på loppet. Vi bedöpta den helige ande. Det är också nästa etapp. Vi lär oss studera Guds ord. Vi lär oss att be. Vi lär oss att lyssna till Herrens röst. Att lyda honom. Vi lär oss att dela evangeliet. Detta är olika delmoment eller deletapper i den tävling som vi springer i. Och Gud har en plan för alla delar av vårt liv. Och han är med oss i motlut och medlut. Och han vill ge kraft just för den etapp vi är inne i för stunden. Jag är ganska dålig på att springa. Jag skulle nog säga att de flesta av er som har lite kondition skulle springa från mig ganska fort. Jag springer helst själv av den anledningen. För då slipper jag känna att jag inte orkar med. Men när man håller på och löptränar eller så tänker man mycket på hur man ska springa. Hur ska man lägga upp sitt lopp egentligen? Hur gör man? Och Paulus undervisar här om hur man ska tänka när man springer. Han säger: spring så att ni vinner det. I en vanlig löptävling är det bara en som kan vinna det, säger Paulus. Men här kan alla som tävlar på Jesu Kristi sida vinna. Och lyssna nu, vi tävlar inte mot varandra. Det gör vi inte. Det är livsfarligt om vi gjort församling börjar tävla mot varandra. Försöker vara mer andlig än broder X och syster Y. Så är det inte. Det är inte de som är våra motståndare. Vilka är det vi tävlar mot? Jo, mot världen, mot synden, mot vår egen svaghet och mot ondskans andemakter i himlarymderna. Det är dem vi tävlar mot när vi löper vårt lopp. Och tillsammans så kan vi besegra dessa saker i Jesu namn och med den kraft han vill ge oss. Men då är det viktigt att vi springer så att vi vinner loppet. Vi behöver vara helt överlåtna. Den som ska ge sig in i en tävling måste veta: mitt mål är att vinna. Ibland hör man idrottare säga i olika sammanhang: jo, jag är nöjd om jag kommer bland de 10 bästa. Jag är nöjd om jag hamnar på pallen. Eller jag är nöjd om det är si, jag är nöjd om det är så. Men när det gäller kristna livet så går det inte att säga så. Utan inställningen är: jag vill springa för att vinna. Hel överlåtelse. Och därför säger Paulus: allt gör jag för evangeliets skull, för jag också ska få del av det. Alltså allt gör jag för det. Evangeliet är något som frälser oss, men det är inte någonting vi lämnar där sen. Det är någonting som är vår ständiga följeslagare från den dag vi tar emot Jesus Kristus och ända till dess vi kommer hem i himlen. Allt gör jag för evangeliet, för att också jag ska få del av det. Jag springer mitt lopp för att vinna det. Jag är inte ute efter att få bara en lagom placering. Jag vill ligga först, inte i jämförelse med mina trossyskon. Det är inte dem jag tävlar mot. Men jag vill vinna seger över allt det där som står emot. Syndens makt i mitt liv. Den ondska som finns i världen. Och den fiende som frestar mig. Jag vill övervinna det i Jesu namn. Därför vill jag springa loppet så att jag vinner det och får del av segerkransen. Och det behöver jag vara helt överlåten. Ingenting annat betyder någonting egentligen i jämförelse med detta. Att ta sig i mål. Den löpare som direkt börjar tänka på andra saker under loppet, den blir distraherad och tappar orken. Viktigt att vara helt överlåten. Och Paulus talar också om något som jag skulle vilja kalla för disciplinerad träning och försakelse. Han säger här så här. Alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. En annan översättning skriver så här. Var och en som tävlar måste försaka allt. Och en tredje skriver. För var och en som tävlar måste ha disciplin i allt. Detta är tre olika översättningar av samma vers. Alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning. Det var naturligtvis så med antikens idrottsmän. De tränade och övade sig inför det lopp som skulle komma. Och enda gången jag har hamnat på pallen i något idrottssammanhang. Det var nämligen så här, när vi bodde i Nyköping för många, många år sedan. Så fick jag för mig att jag skulle börja springa. Och jag var ute i skogen och sprang. Och emellanåt så var jag ute varenda dag. Sprang lite för mycket så jag fick problem med knäna. Men jag höll på väldigt mycket i alla fall. Och sen helt plötsligt så skulle det bli orienteringstävling i skolan. Och jag tror jag gick i 8:e klass eller något sånt där. Och jag hade ingen tanke på det. Att det skulle dyka upp ett tillfälle då man fick där med själva orienteringen. Att hitta kontrollerna. Det var väldigt lätt för man hade placerat dem lätt. Så att egentligen det blev en löptävling av det hela. Och på grund av att jag hade tränat så var jag förberedd. Trots att jag inte visste att det där tillfället skulle inträffa. Så ut i skogen och springa. Och det fanns de som var snabbare än mig. Men jag blev tvåa i alla fall i den grupp som jag sprang i. Det enda gången jag någonsin har vunnit något pris i idrottssammanhang. Och talar gärna om det i många olika sammanhang. Då kom jag tvåa i en orienteringstävling. Jättekul. Men bilden är, enbart genom träning är man förberedd för det verkliga loppet. Därför, även om ditt liv just nu är väldigt lugnt, din tro utsätts inte för prövningar, så börja nu att träna. Börja nu, för när det blir allvar för dig, då är det avgörande att du har förberett dig. För så är det för idrottsmännen och i kristna livet är det likadant. Lär dig att be. Lär dig att läsa Bibeln. Lär dig att höra vad Gud säger. Öva dig i det. För när det krisar till sig så behöver du veta vad du ska göra. Paulus skriver till Timoteus på ett annat ställe. Öva dig i Guds fruktan. Och så tar han samma bild. Kroppsövning är i någon mån nyttig. Vi vet att det är nyttigt att hålla igång och röra på sig. Det får vi höra hela tiden. Vad man stoppar i sig och hur man rör sig. Det är väldigt, väldigt viktigt. Men Paulus fortsätter. Guds fruktan är på allt sätt nyttigt. Alltså, det är viktigt. Vad man äter och hur man för sig och att man rör på sig. Och därför ska man träna. Men det är ännu viktigare att man tränar sig i Guds fruktan. Att man tänker på vad man stoppar i sig. Att man får rätt mat i sitt liv och att man övar sig i tron på Gud. Träna. För när det krisar till sig bör man vara beredd. Vid ett tillfälle så ska lärjungarna hjälpa en pojke som är besatt. Alltså han hade fått in onda makter i sitt liv och kunde inte komma loss. Och de visste inte vad de skulle göra. De körde fast. Och så kommer Jesus dit och så säger han: för pojken till mig. Och Jesus befriar den här pojken. Och när lärjungarna sen är ensamma, då frågar de: varför kunde inte vi göra det? Och då börjar Jesus förklara. Men då säger han en sak i slutet. Denna sort, säger han. Han menar då den onda makten. Den går endast ut genom bön och fasta. Och då tänker vi: vad menar Jesus? Menar han att de... ja, vi har ett problem här nu. Låt oss få be och fasta i 2 veckor. Sen kommer vi tillbaka. När han behövde ju hjälp på en gång. Jesus menar naturligtvis: ni måste leva i en ständig förberedelse. Ni vet inte vad ni möter imorgon. Har ni inte övat er? Har ni inte fyllt era hjärtan med Guds ord? Har ni inte bett? Har ni inte fastat, om ni kan göra det? Då har ni inte tillräcklig kraft när prövningen kommer. Om jag inte tränar inför loppet och så ger jag mig iväg dit och så upptäcker jag att det är världens uppförsbacke, då kanske den knäcker mig. Och jag får avbryta alltihop. Det är så med det kristna livet. Därför, börja nu. Börja nu. Träna dig. Öva i Guds fruktan. I universitetsvärlden, vet ni, där har man tentor. Och jag var ju lärare där ett tag. Och det var ju så att en del elever, de frågar alltid: när är omtentan? De väntar aldrig till efter de hade kört första tentan. Utan deras första fråga är: när är omtentan? Och det där visar på en inställning att det är inte så viktigt första försöket. Jag kan alltid göra om det här senare. Och i och med att universiteten erbjuder så mycket omtente så tar folk inte sina studier på allvar. Utan man tänker: det löser sig, det går att skjuta det framför sig. Men det är livsfarligt att börja tänka så i kristna livet. Där finns det inga omtente. Vi har ett lopp framför oss. Det är naturligtvis så vi kan falla på vägen. Den rättfärdige faller 7 gånger, står det, men han reser sig upp och så fortsätter han framåt. Men det är inte så att när vi står inför Guds tron på den yttersta dagen kan vi säga: herre, får jag försöka en gång till? Jag tog inte chansen när jag hade den. Då är det för sent. Disciplinerad träning och försakelse. Alla som tävlar underkastar sig allt hård träning. Det var den första översättningen av den här versen. Och den andra var: var en som tävlar måste försaka allt. Den som vill följa Jesus behöver vara beredd att kunna avstå från en mängd saker. Och Jesus går så långt att han säger att ni måste kunna avstå allt ni äger och har, till och med ert eget liv och er bestämmanderätt. Vad hjälper oss våra karriärer, ägodelar, pengarna på banken och vad det kan vara för någonting om vi samtidigt förlorar sitt liv? Men Jesus säger: den som mister sitt liv för min skull, den som ger sig helt ut i loppet för mig och offrar allt, han ska vinna sitt liv. Och den tredje översättningen som jag läste: var och en som tävlar måste ha disciplin i allt. Och då gick jag till lexikon och tänkte: vad betyder det här? Jo, då står det faktiskt i grundtexten där att man ska utöva självkontroll och idka återhållsamhet. Och lexikonet säger: ordet motsvarar bilden av idrottaren som i sina förberedelser för tävlingarna avstod från osunt mat, vin och sexuella utsvävningar. Alltså, det var viktigt att förbereda sig genom att lägga vissa saker åt sidan, och så är det för dig och mig också. Det finns saker vi måste avstå helt från om vi ska kunna löpa vårt lopp. Och det finns saker som vi bara kan unna oss lite grann av. En idrottare kan inte vräka i sig hur mycket mat som helst. Då blir han tjock och orkar inte springa. Han kan inte äta sån mat som har lågt näringsinnehåll. Då har han ingen energi i kroppen. Han kan inte sitta uppe hela nätterna. Han måste unna sig mycket vila. Han kan inte dricka sig berusad varje helg. Det förstör hans kondition och så vidare och så vidare. Och det är likadant med det här. Vill vi löpa för Jesus Kristus så finns det saker vi måste avstå helt från. Och det finns annat som vi bara kan unna oss kanske lite grann och måttligt av. För att det inte ska ta makten över oss. För då kan vi inte klara att löpa vidare. Och jag tror inte det här med disciplin är särskilt roligt. Men tänk dig själv då. Jag brukar tänka på Ingemar Stenmark. Man ser gamla bilder på hur det var uppe i Tärnaby. Han var ute på somrarna och sprang runt. Det fanns ju ingen snö då. Men han var tvungen att hålla igång. Ändå. Tänk dig, mitt under midsommar eller vad det kan vara, så kommer ett stort regn och väder. Det är mygg överallt. Det är mörkt, det är kallt som det kan vara i Norrland. Så måste han ändå ut och träna. Det är inte alltid roligt. Men han vet, säsongen börjar snart. Jag måste förbereda mig. Och det är så vi ska tänka också. Det är inte kul allt vi måste göra. Det är inte det. Men då får man tänka, det finns någonting där framme som jag kan rikta blicken på. Jag vet varför jag gör det här. Det tar emot, absolut. Speciellt när det är uppförsbacke. Jag vill inte, men jag vet på andra sidan blir det lättare. Och jag har blicken fäst vid målet. Målmedvetenhet. Paulus säger, jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Detta är egentligen självklart. Vad är det som gör att maratonlöparen orkar hålla ut? Han vet att loppet kommer att ta slut. Och Bibeln säger, vi ska ha blicken fäst vid Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Jesus Kristus och Gud Fadern själv är vårt mål. Med blicken fäst på Jesus orkar vi hela vägen. Lyssna nu. Om du ska löpa framgångsrikt i ditt lopp, då ska du inte se på mig. Du ska inte se på församlingen och du ska inte se på de äldste. Du ska inte förlita dig på något av detta. Du ska ha blicken fäst vid Jesus Kristus. Vad han har gjort, vad han kan göra. För därifrån kan kraften komma att orka löpa uthålligt i det lopp du har framför dig. I grundtexten här står ordagrant, jag springer inte osäkert. Ser ni framför ett 100-meters lopp? Det är oerhört viktigt att springa rakt, annars blir sträckan längre, va? Och man kan inte börja wobbla lite grann fram och tillbaka så här, då hamnar man efter. Man går rakt fram, man har blicken fäst på målet och vet vad man håller på med. Oerhört viktigt i kristna livet också. Målmedvetenhet. Därför att vi ska också vara upptagna av det som är väsentligt. Ser ni här, Paulus säger, jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Bland det värsta som kan hända oss, enskilda kristna eller församlingar eller pastorer, det är att vi börjar slösa våra krafter på sånt som är oväsentligt. Se en boxare framför dig som står och slår i luften. Han kan se väldigt kraftfull ut, eller hur? Där han står. Men han åstadkommer ju inte någonting. Eller hur? Och så kan det bli för oss också om vi inte sysslar med det som är väsentligt. Då slösar vi en massa kraft och energi. Det enda vi lyckas göra är att trötta ut oss själva. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. I det lopp vi har framför oss. Det är avgörande att vi håller på med det som är väsentligt. Guds ord. Bönen. Gemenskapen. Vittnesbördet. Inte massa andra saker. Det bränner ut folk. Det är ju därför som så många pastorer går i väggen. Och sysslar med fel saker. Och många kristna också. I många stycken. Och sen är det viktigt att vi håller ut ända in i mål. Och då kommer vi till texten i andra Timoteus brevet. Och då säger Paulus. På tre olika sätt egentligen samma sak. Han säger, jag har kämpat den goda kampen. Han säger det här strax innan han ska dö. Förmodligen lida martyrdöden för Jesus Kristus. Jag har kämpat. Tänk att få komma fram till den dagen när man kan säga, jag är färdig. Jag har inte gett upp. Jag har kämpat. Jag är nu framme vid målet. Och så säger han, jag har fullbordat loppet. Jag började en gång för länge sedan. Nu har jag tagit mig hela vägen in i mål. Jag bröt inte. Jag mötte mycket saker på vägen som höll på att knäcka mig. Men pris ske Gud, Jesus var med mig. Och jag lyckades ta mig hela vägen in i mål som en segrare. Jag har fullbordat loppet, säger han. Han använder samma ord som när Jesus hänger på korset och säger, det är fullbordat. Det finns någonting, och det är inte bara det att man checkar av någonting på en lista. Nu har jag gjort det där och det där och det där och det där. Nu behöver jag inte bry mig. Det handlar om att uppfylla någonting. Att någonting existens hänger på att jag fullbordar något. Jag har fullbordat loppet. Och så säger han, jag har bevarat tron. Han hade inte förlorat sin tro under allting han hade mött. Men det betyder också att han hade försvarat och vaktat tron från angrepp utifrån. Att hålla ut ända in i mål är också väldigt viktigt. Därför att det är ju det här som väntar oss. Segerkransen. Paulus jämför, han säger, alla som tävlar underkastar sig allt hård träning. De för att vinna en segerkrans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Det finns en sång som jag älskar. Och där är en strof som är så här. All jordisk berömmelse och glans, den slocknar. När sist jag står hos Gud i härlighet. Tänk att det finns människor som satsar hela sina liv på att bli bäst i den och den idrotten. Och de sliter och de kämpar och så lyckas de. Men vi vet hur det är. Om 30 år är de bortglömda. De kanske finns uppskrivna någonstans i Guinness rekordbok för vad de har gjort. Och de guldmedaljer de har vunnit ligger och skräpar i någon byrålåda hos någon släkting eller sånt där. Och på den här tiden så fick man ju såna här segerkransar med lagerblad. Men det är ingenting som består. Det vissnar. Det lopp vi har framför oss däremot, om vi följer Jesus och går hela vägen, det är en segerkrans som inte vissnar. Det är något som aldrig tar slut. Och han säger också, segerkransen är rättfärdighetens segerkrans. Som Herren är rättfärdig domaren ska ge oss på den dagen. Det är garantin för ett frikännande och fri tillgång till Guds eviga rike. Och så slutar han med att säga att segerkransen erbjudes alla som älskar Herrens återkomst. Ofta kan det vara så att om man älskar någon väldigt mycket, då har man också kraft att hålla ut när man går igenom svåra saker. Jesus älskar oss, men han finns inte synligt ibland oss. Men han längtar efter oss och vi längtar efter honom. Och den segerkransen vi ska få, den hänger på att vi älskar honom ända in i slutet. Därför, löp loppet för att vinna det. Ta tag i ditt liv, träna, börja nu. För när det blir tufft, då är du förberedd och kan vinna seger i Jesu namn. Amen. Himmelske Fader, tack för ditt ord. Jag prisar dig för din stora nåd och din barmhärtighet. Herre, låt oss få uppleva att du hjälper oss att hålla ut i det lopp vi har framför oss. Och att vi får komma i mål och ta emot segerkransen som du lovar alla som älskar dig. I Jesu namn. Amen. Amen.
Tack Robert för predikan, undervisningen. Det får vi lyssna till den.